السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، välkomna till denna nya serie där vi idag med Allah Azza wa Jalls hjälp kommer börja gå igenom tafsir. Och vi kommer börja gå igenom tafsir på surat Maryam alaiha salatu wassalam wa radiyallahu anha. Och kunskapen om ett tafsir är, som många av de lärda har sagt, den noblaste och bästa av kunskap som finns. Då Allah Azza wa Jalls tal är det absolut bästa och högsta som finns. Det finns ingenting bättre än Al-Quran Al-Karim. Och då blir det per automatik också från den bästa av kunskap att studera vad Allahs tal betyder. Och tafsir är en kunskap som många tyvärr inte ger dess fulla rätt. De lägger inte vikt vid denna kunskap så som de borde. Hur många av oss har läst ut en tafsirbok från början till slut? Hur många av oss läser tafsir dagligen? Hur många av oss lyssnar på tafsir dagligen? Hur många av oss vet och förstår vad vi hör från Koranen? Och är det inte konstigt att vi säger Koranen är Allahs tal? Vi muslimer tror på Koranen. Det är vår vägledning. Det är den slutgiltiga uppenbarelsen fram till domedagen. Den vägleder till det bästa. Inna hadal Quran yahdi lillati hi aqwam. Till allting. Det bästa aqidan, den bästa akhlaq, den bästa ibada. Allting gott vi kan önska oss finns i denna bok. Det är en skatt med oändligt mycket kunskap. Är det då inte konstigt att vi inte försöker förstå oss på denna bok? Är det inte det? Alla, vi har brister. Vi har taqsir. Jag pratar om mig själv. Och jag förmodar att många andra också har brister. Och det gäller att man gärna rättar till dessa brister. Åtminstone lite grann. Så att man försöker att lägga lite mer vikt på att studera tafsir. Lyssna på tafsir. Läsa tafsir. Förstå sig på denna mycket mäktiga bok. Och profeten alaihi salatu wassalam har ju gett den glada nyheten till de som samlas för att studera tafsir. Då han sa i hadith Abi Huraira som finns i Sahih Muslim, wa majtama'a qaumun fi bayti min buyutillah, att det finns inte ett folk som samlas i ett av Allahs hus för att studera hans bok och att recitera den. Så här nämndes både yatlunahu och yatadarasunahu bainahum. De studerar, lär ut eller lär sig Allahs bok, vilket omfattar Koranens innebörd, yani tafsir, och läser Koranen, förutom att de kommer att få dessa fyra saker. Nazalat alayhim sakina. Allah kommer sända ner hans lugn över dem. Wa ghashiyatuhum rahma. Allahs barmhärtighet kommer att omsluta dem. Wa haffathum al malaika. Och änglarna kommer att omfamna dem med sina vingar. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Och Allah kommer att nämna dessa människor bland de som är hos honom. نَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ. Må vi vara från dessa människor. Amin. Så studera tafsir är någonting stort. Och en väldigt vacker dua som profeten a.s. gjorde för Abdullah ibn Abbas, som var al-Habr, som var den eller bland de mest kunniga i sahaba när det kommer till tafsir. Det var att när han var vid denna unga ålder, 11 års ålder, och var väldigt mån om att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, så sa då profeten a.s. gjorde dua för honom. Han sa Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ta'wil. Och Allah ger honom förståelse i religionen och lär honom ett ta'wil, det vill säga förståelse på Koranen. Mashallah. Och det var, om jag inte har fel, Abdullah ibn Mas'ud som sa det finns ingen ayah förutom att jag vet vart och när den uppenbarades och dess innebörd. Och om jag visste någon som har kunskap om en ayah som jag inte har, dit kamelen kan nå, så skulle jag bege mig dit. Kolla hur måna de var om att lära sig innebörden av Al-Quran Al-Karim. Och ni vet ju alla i vilken takt och på vilket sätt sahaba radiallahu anhum lärde sig Al-Quran. De lärde sig 10 ayah åt gången. Och när de lärde sig 10 ayah utan till så lärde de sig dess innebörd. Vad är tafsir och vad är yani själva bestämmelserna i dessa verser. Och sen praktiserade de dessa innebörder och de lärde sig sen 10 nya ayah. Så att det är det här vi måste vända oss till. Det här måste vi göra, subhanallah. Än lägga mera vikt på Al-Quran Al-Karim. Må Allah Azza wa Jal göra oss från Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasatihi, Allah Azza wa Jals unika människor som är Ahlul Quran. Amin. Och vi har då valt att börja med surat Maryam. Och jag säger börja, vi har haft många lektioner om tafsir tidigare. Det finns mer än 100 stycken om jag tar fel på hemsidan. Och inshallah så hoppas jag att vi kan fortsätta med att gå igenom tafsir. För subhanallah, ni vet ibland man tänker sig att vi ska ha en lektion om sira, vi ska ha en lektion om zuhud, vi ska ha en lektion om aqida, vi ska ha en lektion om fiqh och så vidare. Allt detta finns i Koranen. Det finns ingen kunskap i islam som inte finns i Koranen. En i Koranen är al-manba, det är själva källan till kunskap. Haditherna förklarar Koranen. Så Koranen är själva källan. Därför finner man att Koranen har så otroligt mycket kunskap. Idag vi kommer prata om massa olika saker som yani, mashallah, det är blandad kunskap. Och det är det som också så mashallah fint med att studera just ett tafsir. Och jag tänkte att vi börjar med att lyssna på de ayat, de verser som vi idag kommer att gå igenom. De första 15 verserna från surat Maryam. Och ska vi se här om vi kan lyssna.
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
Tayyib. Surat Maryam. Det är en sura som är Mekkia. Den uppenbarades i Mekka. Och ulama delar in Koranen i surer som är Mekkiya och Medaniya. Och vad som menas med detta är Mekkiya, vad som uppenbarades under Mekka-epoken. Under den tiden, de 10 första åren av Islam. Tills det att profeten Al-Islam gjorde hijra. Och allt som uppenbarades från det att han begav sig ut på hijra tills hans död Al-Islam klassas som Medani. Även om den uppenbarades i Mekka. Efter att han erövrat Mekka. Okej? Okay? Så att det handlar om, inte platsen, det handlar här om tiden. Yani Mekka-epoken och Medina-epoken. Så denna sura är Mekkiya. Yani konsensus på att denna sura uppenbarades i Mekka. Och vad som också bevisar det är att då sahaba radiyallahu anhum gjorde hijra till al-Habasha. Som ni säkert känner till från Sira. Och de då fick möta en Najashi radiyallahu anhu. Så frågade han dem, vad är denna religion som ni har? För han hade hört då av al-Kuffar i Mekka som försökte smutskasta dem. Att islam var någonting dåligt och de förtalade Jesus och den här religionen är inte bra. De har vänt sig bort från sina förfäder och så vidare. Så Najashi, som profeten Muhammad a.s. sa, en rättvis konung som inte förtrycker någon. Så Najashi, yani, frågade då sahaba och bad dem förklara vad islam var. Och då trädde Ja'far ibn Abi Talib fram, radiyallahu anhu, och berättade om islams kall. Och då så säger Najashi, vad är det då, vad är denna Koran? Kan du läsa någonting från Koranen för mig? Och då valde Ja'far, radiyallahu anhu, att läsa dessa verser från surat Maryam, yani inledningen av surat Maryam. Tills Najashi radiyallahu anhu började gråta så mycket att hans skägg blev blött av tårar. Och de prästerna som var runt honom också grät. Och så sa han, wallahi, det här kommer från samma källa som uppenbarelsen som kom till Musa alayhi salatu wassalam. När han förstod direkt att det här var uppenbarelse från Allah azza wa jalla. Och det här tyder också på, mashallah, hur otroligt vacker denna sura är. Och det tyder då på att denna sura uppenbarades i Mekka. Det var bland de tidigare sura. Och den heter surat Maryam. Och Allah azza wa jalla nämner i denna berättelse, berättelsen om Maryam och Isa och flera andra profeter. Och därför så säger Ibn Taymiyyah, han kallar denna sura för surat ibadihi wa rusulih. En sura som handlar om Allahs tjänare och hans sändebud. Vissa surer i Koranen, man kan säga att de handlar till en större del av ett visst ämne. Och ämnet i denna sura är att den handlar om de troende och sändebuden, profeterna. Okay? Surat Maryam. Maryam är den enda kvinnan som nämns vid namn i Koranen. Har ni tänkt på det? Det nämns kvinnor. Man säger Nohs fru. Man säger om profetens fruar, alaihissalatu wassalam, azwaj, och så vidare. Men ingen nämns vid namn förutom Maryam radiyallahu anha wa alaiha salatu wassalam. Och vi kommer inshallah tala mer om just Maryam i nästa lektion. Och denna ayah som jag sa, eller kanske inte nämnde, den är 98 verser. 98 verser. Allah säger då först här kaf, ha, ja, ain, sad. Allah nämner 5 bokstäver. Och dessa bokstäver kallas för al-huruf al-muqatta'a. Yani de, vad kan man säga, fristående bokstäverna. Här nämns då 5 bokstäver. Och Koranen har ju, som ni alla vet, 114 kapitel. Och dessa kapitel inleds på olika sätt. De lärda i ulum al-Quran, kunskapen om Koran, nämner att dessa sår inleds på 10 olika sätt. Om man kategoriserar så inleds kapitel på 10 olika sätt. Och ett av dessa sätt är då att en sura börjar med al-huruf al-muqatta'a. Och det är 29 sura i Koranen som inleds med dessa bokstäver. Okay? Vissa sår inleds med en bokstav. Vissa 2, vissa 3, vissa 4 och vissa 5. Det är dessa, okej? Okay? Och jag kan ta lite kort bara. Att det är 3 sura som inleds med en bokstav. Sad, Kaf och Nun. Det är 9 stycken sura som inleds med 2 bokstäver. 3 sura som inleds med Hamim. Taha, Tasin, Yasin. 3 bokstäver, där har vi 13 sura. Som Alif Lam Mim, Alif Lam Ra och så vidare. 4 bokstäver, 2 sura. Och 5 bokstäver, 2 sura. Det är Hamim, Ain, Sin, Qaf. Och det är denna sura. Och då kommer vi till den mest relevanta frågan. Vad innebär och vad betyder dessa bokstäver? Yani al-huruf al-muqatta'a. Vad har de för innebörd? Vissa mufassirun, de sa, vi ska inte tolka dem. Allahu a'lam, vad de betyder. Och vissa sa att de är indikationer på Allahs namn. Att al-alif, alif betyder då förkortning på al-ahad. Och så vidare. Att de är förkortningar på Allahs namn. Andra ulema säger att de var för att fånga uppmärksamhet. Då kuffar, som Allah azza wa jalla nämner i Koranen, uppmanade varandra, eller folk som kom till Mekka, att höja rösten när muslimerna läste Koranen. Så att man inte ska höra Koranen, man ska överrösta Koranen. Och när man då läser dessa bokstäver, som inte hör hemma i arabiska språket, låter väldigt vackert, alif, lam, mim, så får det folk att vilja lyssna. Yani de sänker rösten, vad är det som sägs, vad är det här för någonting? Konstigt. Sänker de rösten och lyssnar, och per automatik hör de vad som kommer efter. Eller på ett så sätt kunde man då få kuffar att lyssna på Koranen. Det är en åsikt. Men Allah alam, det som al-jumhur, majoriteten och många av al-mufassirun säger, är att dessa bokstäver är yani, för att, vad kan man säga, utmana al-kuffar. Allah har ju sagt till al-kuffar, om ni påstår att denna Koran är dikterad, den är påhittad, Mohammed har kommit med den, hitta då på en likadan. Hitta då på en likadan. Den överträffar och står över ert språk. Araberna var ju väldigt skickliga på poesi och på arabiska, de hade starkt minne, de var de mest vältaliga av människor. Och då kommer då denna Koran som överträffar deras tal, deras poesi och allting. Det går inte att jämföra med någonting. Så om ni säger att den är påhittad, hitta då på en likadan. Eller en likadan sura åtminstone. Så utmaningen finns där. Och det är inte så att denna Koran består av ett annat språk än era språk. Eller andra bokstäver än era bokstäver som ni använder. Och därför nämner Allah, yani alif, la, mim, nun, qaf och så vidare. Yani denna Koran består av ert språk, av era bokstäver som ni talar med. Så att det här är det som många av al-ulema nämner. Och det här är det som Mujahid nämner från Tabi'in, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Shinriti, Ibn Taymin och många andra lärda säger att det här är det korrekta. Wallahu alam. Och en indikation på det är också att i de flesta av dessa verser, det finns som jag sa 29 sura inleds med de här bokstäverna, så finner man att direkt efter nämner Allah al-kitab. Alif lam mim, dhalik al-kitab. Yani Allah nämner al-kitab, boken, al-Quran, efter att han nämner dessa bokstäver. Yani denna Koran består av dessa bokstäver. Okej? Okay? Och inshallah någon gång, om Allah underlättar, tänkte vi gå igenom ulum al-Quran. Yani kunskapen om Koranen. Lite förkortat. Ulema har skrivit tusentals sidor om ämnet och har nämnt att ulum al-Quran är mer än 100 olika kategorier. Men det här är till exempel en del av kunskapen om Koranen. Och det är, mashallah, en väldigt intressant kunskap som jag hoppas att vi, inshallah, någon gång kan gå igenom. Kanske som en dawra, ett seminarium. Bi'idhinillahi ta'ala, måla underlätta. Och speciellt nu när Ramadan är runt hörnet. Ramadan, som ni alla vet, är Koranens månad. Måla underlätta. Tayyib. Efter dessa bokstäver så säger då Allah subhanahu wa ta'ala Vikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Detta är en berättelse om hur din herre bevisade sin tjänare Zakaria sin nåd, hans rahma. Jag kommer mest läsa från Tafsir ibn Kathir. Och som han alla kunskapen om tafsir är det är ganska en stor utmaning faktiskt. Det är inget enkelt. Vissa andra kunskaper är enkelt, du tar en bok, du läser, du översätter lite. Men tafsir är det är ganska komplicerat. Det tar ganska mycket tid att förbereda, det är mycket böcker och så vidare. Men alhamdulillah, bland de bästa böcker som vi kommer basera oss mest på är Tafsir ibn Kathir och Tafsir Sa'di. Tafsir Sa'di särskiljer sig med att han har läst de tidigare tafsir och förkortat dem. Genom vad är al-khulasa, vad är al-lubb, vad är yani själva sammanfattningen av vad de lärda sagt om den här versen. Och så nämner han fawaid och så vidare. Så Tafsir Sa'di är en väldigt, väldigt bra bok som alla borde ha hemma. Alla borde ha Tafsir Sa'di i sitt hem. Väldigt enkel, mashallah. Tryckt i en volym. För den som vill finns den tryckt i 4 volymer. Men en basic, grundläggande tafsir som borde finnas i alla våra bokhyllor. Och även sen Tafsir ibn Kathir. Och sen, mashallah, kan man ju bygga på sitt bibliotek. Ja. Så här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala hans rahma över hans tjänare Zakaria. Och Imam al-Sa'di nämner då här yani, att Allah azza wa jalla i denna sura nämner Zakarias dygder, förträffligheter, att han var från de nobla profeterna och hur han är då och kallar Allah azza wa jalla. Och att Allah azza wa jalla nämner då denna berättelse för att vi ska ta åt oss. Och ni vet ju alla att Allah subhanahu wa ta'ala då han nämner profeternas berättelse säger لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ إِبْرَ, att ni har en tankeställare i deras berättelse. Det finns en tankeställare i deras berättelse. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ. Det är dessa som Allah har väglett. Så följ deras vägledning. Yani Allah azza wa jalla nämner i Koranen 25 profeter vid namn. Och ni vet ju alla den mest berättade berättelsen är berättelsen om Musa alaihi salatu wassalam, och sen berättelsen om Adam, om Josef alaihi salam. Yani profeterna nämns mashallah i Koranen för att vi ska ta lärdom från deras berättelse och vi ska följa deras vägledning. Det är det som är syftet. Så här nämner då Allah azza wa jall hur han var barmhärtig mot hans tjänare Zakaria. Och då säger här Imam Sa'di yani, så att vi kan ta efter det goda han gjorde så att vi också kan få Allahs rahma. Så som han fick Allahs rahma. Yani, det här är det som är syftet. Yani, vi ska lära oss vad gjorde profeterna och vad är det då vi ska göra för att få Allahs kärlek och rahma så som de fick Allahs kärlek och rahma. Och Zakaria som Ibn Kathir säger kana nabiyan aziman min anbiya bani Israel. Han var en mäktig, stor profet från bani Israels profeter. Och det sägs enligt vissa mufassirun att han var bland de sista profeterna från bani Israel. Och det var han ju för att, ni vet att Isa var den sista. Och Zakaria, Yahya och Isa levde samtidigt. 3 profeter levde samtidigt i Jerusalem, i Palestina. Så han var bland de sista av profeter som ni kommer att höra i kommande verser. Och Ibn Kathir säger att Zakaria var en nejjar. Vad är en nejjar för någonting?
Snickare.
Snickare. Han var en snickare som det har nämnts i sunna. Och annahu kana ya'kulu min 'amali yadihi. Och han åt från det som hans händer arbetat för. Han åt yani den lön han fått för sina händers arbete. Och här finns det en tankeställare och det är att det finns ingen skam eller klander i att arbeta. Att ha ett arbete som kräver fysiskt yani, arbete. Det finns ingenting dåligt i det. Då profeterna alaihi wasallam arbetade. Här finner vi att Zakaria var snickare. Vet ni en annan profet som också var snickare? Nej, tänk logiskt. Vem var det som sa det? Nuh alaihi salatu wassalam. Byggde ju arken, han var snickare. Vad var Daud för någonting? Han var haddad. Han var en smed. Tajib. Och en gemensam nämnare är att alla profeter någon gång i sitt liv arbetat med att valla får. Som det har nämnts i den autentiska hadithen. att profeten alaihissalam sa att alla profeter har vallat får. Så man finner här att de har arbetat. Och Dawud alaihissalam och Zakaria arbetade och åt bara det de själva jobbat ihop. Taib. Så de, mashallah, arbetade. Och det är någonting som en muslim ska eftersträva, att vara oberoende, att vara självständig, att vara självförsörjande och inte vara beroende av andra. Den givande handen är bättre än den tagande handen. Naam. Och då nämner Allah subhanahu wa ta'ala då att Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya. Då han dolt åkallade sin herre. Zakaria gjorde här dua dolt. Yani tyst. Han höjde inte rösten. Och han bad här då om att få barn. Och de lärde har nämnt lite hikam varför han gjorde dua yani tyst. En tydlig sak är att Allah Azza wa Jal gillar att man åkallar honom yani lugnt, tyst, att man inte skriker eller höjer rösten. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Allah säger åkalla er herre ödmjukt och khufya, yani tyst. Och profeten alaihi wasallam sa ni åkallar inte någon som är död. Okej. Och det tyder också på hans eller personen som åkallar Allah dolt, yani stora kunskap om Allah, att Allah Azza wa Jal hör allt. Hur lågt du än pratar så kommer Allah Azza wa Jal att höra dig. Han är as-sami', den allhörande. Det finns ingenting som undgår Allah Azza wa Jals hörsel. Och det är närmare ödmjukhet att åkalla Allah lågt. Att inte liksom skrika och vara så här energisk när man gör dua, utan man är ödmjuk. Okay. En annan hikma är, som de lärde har sagt, att det är närmare till uppriktighet. Att åkalla Allah i tysthet, lågt, så att andra inte hör. Det är också en hikma. Och det är någonting vi kan lära oss. En annan hikma som Ibn Kathir här nämner är att han åkallade inte Allah med denna dua framför folk för att de inte skulle tro dåligt om honom. Vissa mufassirun säger att han var 75 år. Vissa säger att han var mer än 90 år. Vilket enligt vissa är yani, närmare vad som verkar vara logiskt här. Om ni hör en 90-årig person säga, åh Allah, ge mig ett barn, ge mig en son. Och hans fru också är typ lika gammal. Och hon har aldrig fått barn i hela sitt liv. Då hör en 90-årig person säga, ja Allah, ge mig en son. Då kanske vissa tänker, mår han bra? Eller hur kan han åkalla alla på det här sättet? Så att han inte sätter dem i synd. För att om de tror dåligt om honom, så tror de dåligt om Allah, att Allah inte kan ge honom ett barn. Men vissa är svaga i sin iman, så att han inte sätter dem i synd. Därför åkallar han dem tyst, så att de inte hör. Okej? Okay? En annan hikma man också kan ta här är att man ber om goda saker, man får goda saker, man har goda saker, så ska man inte exponera dem, man ska inte skylta med dem, man ska dölja dem. För att det finns till varje ni'ma, varje gåva du har fått, någon som avundas den. Vissa mer, vissa mindre. Tyvärr, det finns folk som har sjuka hjärtan, som inte önskar gott för andra. Så har man någonting gott, dölj det för folk som avundas. Folk som du inte känner dig bekväm med. Folk som inte säger mashallah, tabarakallah, ma'allah, öka dig, ma'allah, yidi baraka, ma'allah, yidi khair. Utan de här som avundas. Säg inte allt till allt och alla. Och det har nämnts i vissa haditer att man ska söka hjälp i att bevara sina gåvor med att inte nämna dem. De bästa av saker som är värdefulla, nämn dem inte för allt och alla. För det finns tyvärr folk som avundas. Och ett bevis på det är också hadithen om drömmar. Att om du har fått en sann dröm, berätta den endast för vem? Den du älskar. Eller en nasih, eller amin, den som är pålitlig. Inte för vem som helst. Och därför sa Jakob till Josef a.s. berätta inte din dröm för dina bröder. På grund av el-hasad, en av und. Så inte allting som du har ska du gå och berätta. Och därför, subhanallah, det är en ibtila idag, en prövning, att folk lägger ut sina ni'am på sociala medier. Skyll dig själv om du drabbas av onda ögat. Du lägger ut dina barn på sociala medier, bilder, din villa, din fina bil, dina barn, all din ni'ma. Och dig själv. Ja, ni klandrar bara dig själv om du drabbas av onda ögat. Allah musta'an. Och han nämner också Ibn Kathir att vissa salaf sa att Yahya här stod och bad på natten, alaihissalam, och hans ashab, hans följeslagare, låg och sov. Och då började han åkalla Allah Azza wa Jal i tysthet och säga Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Och då så sa Allah Azza wa Jal till honom Labayka, Labayka, Labayka. Yani, vad är det du vill? Jag är här, jag hör, vad är det du vill? Och då säger här Zakaria, då han åkallar Allah Azza wa Jalla, vad är det han ber om här? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Han säger, herre, min kropp eller mina ben har blivit svaga och mitt huvud har vitnat, men aldrig har du, herre, låtit mig gå ohörd från dig. Jag oroar mig över mina släktingar när jag är borta. Jenny, när jag dött. Min hustru har varit ofruktsam. Hon har fått barn. Skänk mig av nåd en son och efterföljare som kan bli min arvinge. Jenny, ärva mig och ärva Jakobs släkt och gör honom sådan att du finner behag i honom. Nå. Så här då Zakaria alaihi salatu wassalam åkallar Allah azza wa jalla, så säger han då att mina ben blivit svaga. Och då säger Sa'di, om benen blir svaga så är det underförstått att resten av kroppen också blivit svag. Gärna han nämner här hans svaga tillstånd. Han blivit gammal. Som vi sa, vissa ulema sa att han var 90 år gammal här. Då han åkallar Allah subhanahu wa ta'ala. Washta'ala ra'su shayba, och mitt hår har blivit grått. Yani mer grått hår än svart hår. Och shayb betyder då här grått eller vitt hår. Och det har nämnts i flera hadither att profeten alaihissalam har sagt att det är nur, det är ljus för den troende på domedagen. Den som i el-islam får grått hår, han får nur på domedagen. Och man frågade profeten alaihissalam om en person som noppar tar bort sitt gråa hår. Då så sa han, det är en person som tar bort sitt ljus. En person som tar bort sitt ljus. Man ska inte ta bort de gråa hårstråen, men om man vill så får man färga dem. Det är sunna att färga dem. Och det nämndes också i dessa hadither att personen får en hasana för varje grått hårstrå och förlorar en synd för varje grått hårstrå som han får i el-islam. Så han nämnde då här att hans hår blivit grått. Och så säger han här det här väldigt vackra uttrycket وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ. Och jag, eller herre, du har aldrig herre, du har aldrig låtit mig gå ohörd från dig. Yani, jag har aldrig blivit besviken när jag åkallat dig. Du har alltid besvarat mina dua. Och då så säger här Ibn Kathir, yani, lam ahad minka illa al-ijaba. Yani, ja Allah, vi har aldrig sett från dig annat än att du besvarat min dua. Wa lam tarudni qatt fi ma sa'altuka. Aldrig har du nekat min dua då jag åkallat dig. Och här nämner ulama att det här är en form av tawassul. Att man prisar Allah subhanahu wa ta'ala med att nämna Allah azza wa jalls ihsan. Yani, så som du tidigare besvarat mig, besvara mig också denna gång. Och här lär vi oss adab du'a. Yani, hur vi ska åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Vad har vi nämnt här först? Att själva rösten, tillståndet ska vara ödmjukt då man åkallar Allah azza wa jalla. Och Allah nämner också om Zakaria, då han nämner Zakaria och profeterna i surat al-Anbiya. innahum kanu yusari'una fil khayrat, de tävlar i goda, och yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin, de åkallade oss med hopp och fruktan. Där finner vi också de åkallar Allah med hopp och fruktan, raja wal khawf. Och också här att man nämner sitt svaga tillstånd. Man säger, ja Allah, du vill ha till exempel försörjning. Ja Allah, anal faqir. Jag är fattig. Anna muhtaj, anna miskin. Jag har ingenting förutom det som du givit mig. Yani, erkänn ditt svaga tillstånd som här Zakaria gjorde. Det tyder på ödmjukhet som Al-Qurtubi säger i tafsir. Yani, han erkänner sitt svaga tillstånd. Taib. Inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfirli. Yani, erkänn dina brister. Okej? Och också att tawassul, att du närmar dig Allah med att nämna Allahs ihsan, Allahs yani, välgärningar, Allahs goda gärningar mot oss, det goda han har gjort. Och då nämner här vissa ulema i tafsir, yani, som en generös person, när en fattig kommer till honom och säger att det är du som alltid brukar ge mig. Tror du han kommer att säga nej den gången? Nej, han kommer ge honom den gången också. Yani, du nämner mig med att jag alltid ger, khalas, jag kommer fortsätta ge dig. Och Allah azza wa jalla, han är den mest generösa av alla generösa. Nah. Och då så säger här då Zakaria alihi afdalus salatu wassalam att han oroade sig över sina släktingar när han var borta, eller när han skulle gå bort, när han skulle dö. Och hans hustru har aldrig fått barn, så skänk mig av nåd en son som efterföljare. Och då så säger här ulama som Ibn Kathir här, han Ben Israel, ska vi se här, de brukade då ge profetskapet i arv, kan man säga. När han skulle dö så skulle någon annan få profetskapet efter honom. Kanet ben Israel tasusuhumul anbiya. Yani, ben Israel brukade efterfölja varandra. Profeterna brukade ta efter eller komma efter varandra. Den ena dog, det kommer en ny. Och ibland samtidigt. Så här blev då Zakaria rädd. När han ser att han börjar närma sig döden. Han är gammal. Vem ska då efterfölja honom? Och då nämner här ulema att han såg att många från Ben Israel blivit korrumpta, blivit dåliga i sin din, hade börjat ändra på religionen och till och med dödat profeter. Han var rädd. Är det de här jag ska överlämna profetskapet till? Är det dessa som ska ta efter mig? Nej, jag behöver någon annan. Så som han nämner här att min Ali Jakob från Jakobs barn. För efter Jakob, som ni vet, Jakob han är, heter också Israel. Och Jakob är son till Ishaq som är son till Ibrahim. Och de kallas då för Bani Israel. Att när de kom så kom det ju profeter. Profeterna fick barn som blev profeter. Som fick barn som blev profeter och så vidare. Det var i släkten, låg i släkten. Men han, Zakaria, hade inte fått barn hela livet. Han är så här gammal. Och hans fru, mashallah, lika gammal. Aqir. Han har aldrig fått barn hela livet. Slutat att få sin period. Taib. Så han ber här Allah azza wa jall att då få en son som ska komma och ta över efter honom. Att vara en profet efter honom. Ja, som här Ibn Kathir säger då. Att jag är rädd att de efter mig kommer att förstöra. De kommer att styra saker och ting dåligt. Alltså mina egna släktingar. Ser ingen lämpad person som ska ta över efter mig. Så han bad då Allah azza wa jalla om en son som skulle vara en profet efter honom. För att då styra Ben Israel. Och då blev hans dua besvarad. Och här nämns ju ordet Yarithuni som ska ärva mig. Och vad som här menas är inte arv i pengar. Vissa kan tolka det på det sättet. Vem är det som ska ärva mig? Och då säger här ulema som Ibn Kathir, nej, det handlar inte om pengar. För det första, Zakaria var inte rik. Vad var hans arbete? Han var en simpel snickare. Snickare, de brukar inte vara rika. Och al-anbiya, umumen, de var zuhad. Som Ibn Kadir säger, de var folk som var avhållsamma i dunya. De var inte besatta av dunya, sprang efter dunya. Han hade inte ens mycket att lämna i arv när det kommer till världsliga saker. Och utöver det så sa profeten a.s.w. Vi profeter lämnar inte arv efter oss. Det vi lämnar efter oss är sadaqa. Yani vi profeter, i plural. Profeterna lämnar inte guld och silver och arv efter sig till folk. Utan det de lämnar efter sig är en nubuwa. De lämnar kunskap efter sig. Som det har nämnts i hadithen att de lärda är profeternas arvtagare. Profeterna lämnar inte guld och silver efter sig. De lämnar kunskap efter sig. Den som tagit denna kunskap har tagit någonting stort. Så de lämnar kunskap, de lämnar profetskapet efter sig. Som då Allah Azza wa Jal säger också وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد att yani, Suleiman fick ärva Dawud. Vad fick han ärva för någonting? Profetskapet. Det var det han fick ärva från Dawud. Som då han säger här att Mujahid säger Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Han kommer att ärva mig, min son. Ja, ni blir en profet som mig. Wa yarithu min ali Ya'qub. Och ärva från Jakobs barn. Ja, ni ben Israel. Så som de fick ärva profetskapet, låt honom också ärva profetskapet. Och han beskriver sen denna son som han vill ha. Då han säger وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Och då har vi här översatt det till yani, gör honom till en sådan som du finner behaglig. Då så säger Ibn Kathir اَيْ مَرْضِيًّا عِنْدَكْ. Yani att du är nöjd över honom. وَعِنْدَ خَلْقِكْ. Och låt också folk vara behagade och nöjda med honom. Tuhibbuhu och tuhabbibuhu ila khalqik. Någon som du älskar och någon som du gör älskad av människor. Fi dinihi wa khuluqih. I hans religion och hans karaktär. Och här nämner al-ulama en viktig sak här. Och det är en fråga som al-Qurtubi diskuterar. Yani Allah har ju nämnt att al-mal والبنون kan vara en fitna. Alla nämner i Koranen att pengar och barn kan vara en fitna. Så hur kommer det sig att profeterna ber om barn? Yani, om det kan vara någonting negativt. Och då säger han här att han bad absolut inte om ett barn på grund av världsliga saker. Utan allt handlade om ett din. Han var som mån om att någon skulle vara kvar och göra da'wa efter honom. Yani, det handlar här om ett din. Och därför säger han inte bara å Allah ge mig en son. Utan ge mig en son som du är nöjd över. Och det här nämner ulema som en viktig punkt. Att när man ber Allah Azza wa Jal om att få barn. Be Allah om att få rättfärdiga barn. Har du fått barn, be Allah Azza wa Jal att göra dem rättfärdiga. För bara att få barn i sig själv betyder det kan vara en plåga. Det kan vara en plåga för en förälder som är religiös. Och till och med det kan ju bli så att yani hans skuld beläggs. De kommer till den religiösa personen och säger din son han gjorde så, din dotter hon gjorde så, din son han är en plåga, din son han är så, din son han är kriminell och så vidare. Och han, det blir en skam för den religiösa personen. Men istället be Allah att ge dig en son, ett barn som är fromma, som är religiösa. Då kommer de vara en fröjd för dig och en nytta för dig i detta liv och i nästa liv. Qurratu ayun. Yani du njuter av att se dem. Och när du dött så gör de dua för dig. Och de goda gärningar som de gör läggs på dina hasanat och du ligger i graven. Så väldigt viktigt att man ber Allah Azza wa Jal om att få rättfärdiga barn. Och då besvarar Allah Azza wa Jal hans dua och säger Ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ja, Zakaria, vi ger dig det glada budskapet av en son som ska bära namnet Yahya. Och vi har inte gett någon före honom detta namn. Yani här åkallar Malaika, änglarna honom, som Allah Azza wa Jalla nämner i surat Ala Imran. Den här berättelsen finns i Ala Imran. Och den finns lite grann i surat Al-Anbiya. Och den finns även i då denna sura. Och tillsammans förklarar de varandra. Så här var det då Jibril alayhi salam som då kommer och ger Zakaria det här glada budskapet, eller Bushra, om att han ska få en son som heter Yahya. Och då säger här Ibn Kathir, yani, det finns något underförstått här, att hans dua besvarades. För direkt han ber här, och så kommer Jibril och säger att Allah ger dig det glada budskapet om en son som heter Yahya. Yani, din dua är besvarad. Och så säger Allah Azza wa Jal då att vi kommer att ge honom namnet Yahya, ett namn som ingen honom före fått. Här nämns lite olika tafsir. Samiyan sägs då att han är den första som fick detta namn, Yahya. Okay? Och namnet Yahya kommer från al-hayat som betyder liv. Namnet Yahya kommer från al-hayat som betyder liv. Att han då var levande, och han var också en person som var levande med sin iman, sin kunskap, och också då ger liv till folk med iman och kunskap och da'wa, vilket Allah Azza wa Jalls yani kall gör, det ger liv till människor. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Så Allahs kall ger liv till människan. Samiyan kan också betyda shabihan. Yani vars like aldrig skådas. En aldrig har ett barn fötts som Yahya. Allah säger i denna sura: "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan." Dyrka Allah och var tålmodig i detta. Hal ta'lamu lahu samiyan. Yani känner ni till någon som kan liknas vid Allah? Det finns inte. Så samiyan betyder här shabihan. Okej? Okay? Så att vissa säger då att han i tafsir, han var den första som fick namnet Yahya. Eller att han är unik, finns ingen som honom. Och en sak som gör honom unik är att han föddes av ett så gammalt par som Zakaria och hans fru, som mashallah var så gamla som de var. Namn. Och då kanske någon säger så här, men vad då? Sara, Ibrahims fru, födde barn när hon var gammal. Okay? Men då så säger här Ibn Kathir att hon fått barn innan. Zakarias fru, hon var, kunde inte få barn. Hela livet kunde hon inte få barn. Men Sara fick barn. Hon fick Ismail. 13 år efter när hon var äldre fick hon Ishaq. Så det är inte... Det här är ännu större mirakel. Att denna kvinna är äldre och inte kunnat få barn hela livet, får barn. Okej? Okay. Och då, när han får detta glada budskap, så blir han förvånad. Och säger, قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا. Och då säger han Zakaria, Herre, hur skulle jag kunna få en son när min hustru är ofruktsam och jag har nått en hög ålder? Och då säger Allah, قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Och då säger han att det ska bli som jag har sagt. Din Herre säger, detta är lätt för mig, jag har förut skapat dig ur ingenting. Zakaria blir här förvånad. Han blir här förvånad. Då hans dua blev besvarad. Och han fick då den glada nyheten om detta barn. Och blev väldigt glad. Och frågade då hur han skulle kunna få ett barn. Och hans tillstånd är som det är. Ja. Och då kanske någon undrar, men varför blev han, hur kan han bli förvånad? Om han bad om ett barn så blir han förvånad. Då säger vissa att yani, han tvivlade inte alls på att Allah kunde ge honom ett barn. Då skulle han inte ens ha gjort dua. Okay? Men yani, han blir här förvånad, hur? Okej, jag kommer få ett barn, men hur ska jag få ett barn? Hur kommer det att gå till? Det är det han är förvånad över. Yani, kommer jag få en yngre fru? Kommer jag att bli ung igen? Yani, hur kommer jag att få ett barn? Det är det som förvånar honom. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att detta inte är någonting svårt för Allah. Det är hejin. Någonting enkelt för Allah azza wa jalla. Han som skapade dig från ingenting kan skapa ett barn från ett äldre par. Är det inte möjligt för Allah azza wa jalla? Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Allting är lätt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner vissa mufassirun, vissa i tafsir, Ibn Kathir nämner i Bidaya och Nihaya att det här stycket av berättelsen också är hoppingivande till de som har svårt att få barn. Att de aldrig ska tappa hoppet och tänka att det är kört. Nej, utan gör mycket dua, vänder till Allah, ödmjuka er. Allah kan ge barn till vem han vill. Och man hör det av folk som säger att vi har försökt och försökt i flera år, vi går till läkare hit och dit. Alhamdulillah. Allah azza wa jall kan ge barn till vem han vill. Eller hur? Här finner vi ett äldre par får barn. Eller hur? Vi kommer sen finna att Allah azza wa jall gör Maryam gravid utan en man. Det kanske inte kommer att ske igen. Men Allah azza wa jall ala kulli shay'in qadir. Han ger barn till vem han vill. Så man ska aldrig tappa hoppet. Och då så säger Zakaria, qala rabbi ja'alli aya. Och herre, ge mig ett tecken. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Och då så säger Allah att tecknet är att du inte kommer att tala till människorna under 3 dagar. Sawiyan, trots att du är helt frisk. Fakharaja ala qawmihi min al-mihrab. Och då går Zakaria ut från hans bönerum. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا. Och han säger då till folket, eller tecknade åt dem, att de skulle prisa Allah morgon och kväll. Ja. Så här säger då Zakaria, men ge mig ett tecken, ja Allah. Och det här som ulema säger är inte att han tvivlar på att han kommer att få ett barn, utan det är bara att han vill ha yani, ta'kid, yatma'in. Han vill ha den här tryggheten i hjärtat. Som då Ibrahim a.s. sa, Rabbi arini kayfa tuhil mauta. Herre, visa mig hur du ger liv. Ibrahim tvekade inte på att Allah kan ge liv till de döda. Men han ville finna frid i sitt hjärta. Du får ilm al-yaqin, ayn al-yaqin. Du ser det framför dig. Det är en högre nivå av yaqin. Så här han säger, ge mig ett tecken. Och då blev då det här tecknet att direkt så kunde han inte längre prata. Trots att prata är bland det enklaste som finns. Så utan sjukdom så kunde han inte längre prata. Förutom dhikr. När han försökte säga någonting vanligt, det kommer inte ut någonting. När han gör dhikr så kan han prata. Det kommer dhikr. Och därför nämner Allah i Ala Imran att han ska minnas Allah mycket. Morgonen och kvällen och så vidare. Göra mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. 3 dagar. Han nämner alla 3 nätter. Och i Ala Imran 3 dagar. Samma sak, i 3 dygn. Illa ramza. Och det enda sättet han då kommer att tala till folk är ramza. Det vill säga med tecken, ishara. Fa'auha ilayhim. Allah säger här att han kommer ut från sin mihrab. Och el mihrab, vet man mihrab är för någonting? Idag. Nej, alltså idag så kallas den här platsen där imamen står i moskén. Som är, vad heter det? Vad är svenska ordet? Ja. Nisch heter det på svenska, precis. Det kallas för mihrab idag. Men ordet mihrab betyder här böneplats, musalla. Och vissa säger tafsir, masjid. Hans böneplats, okej? Okay? Och den här mihrab som finns idag, det är inte något som fanns förr i tiden. Utan betyder här masjid. Så Zakaria kommer ut från sin moské. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ eller han فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَوْحَى betyder här att han indikerade. أَشَارَ إِشَارَةً خَفِيَّ سَرِيعًا. Han indikerade att de ska prisa Allah, yani be till Allah morgon och kväll. Och vissa säger att han skrev i marken. Han skrev i marken, ni måste be, måste prisa Allah och så vidare. Och här är han alla en tankeställare. Kolla på hans iver att vägleda folket. Han kan inte prata. Men han tog det inte som en ursäkt att sluta göra da'wa. Att uppmana folk till det goda, påminna folk om bönen. Utan med tecken. Eller gå till moskén, gå in, be. Skriv i marken, gå in och be. Subhanallah. Så också ett tecken på att man ska vara aktiv i da'wa med alla medel som finns. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala sen i berättelsen om när Yahya då föds. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. När sonen då föds, yani Yahya, så sa vi till honom, ya Yahya, håll med kraft fast vid vår skrift. Och vi skänkte honom visdom som ung. Yani, då Yahya hade fötts. För här har vi då talat om att han fick nyheten om att hans fru blivit gravid. Och han fick detta tecken. Och sen hoppar alla direkt till att nämna berättelsen om när Yahya föds. Hur växer han upp? Hur är han som ung? Alayhi salatu wassalam. Och då nämner här Ibn Kathir att Allah Azza wa Jal lärde honom el-kitab. Yani, El-kitab betyder här ett taurat. Allah lärde honom ett taurat redan som ung. De studerade den som unga. Och vissa lärde nämner här att han var 3 år. 3 år, vissa säger 6 år och så vidare. Att han då, redan då, lärde sig ett taurat och läste el-taurat. Wallah säger här, ya Yahya, khudil kitaba bi quwwa. Ya Yahya, ta boken allvarligt. Yani följ ett taurat med största allvar. Och då säger Ibn Kathir, yani bijid wa hirs wa ishtihad. En kämpa, sträva. Yani verkligen, håll fast vid den här boken. Och vissa andra ulema säger, bita'a. Yani lydnad, och ishtihad, och tacksamhet, och agera med vad som finns i den här boken. Och Sa'id ibn Musayyib ibn Jubayr säger, yani, agera med vad som finns i den här boken, dess bestämmelse. Och vissa säger också, khudil kitaba bi quwwa, yani bil muwadaba 'alayha. Yani med att vara kontinuerlig i att följa denna bok. Så vad betyder då här? Att följa ett taurat, håll fast, yani ta ett taurat, ta uppenbarelsen allvarligt. Och det här är viktigt. Även vi som muslimer, vi ska ta åt oss. Det är inte bara någonting som handlar om Yahya och Zakaria. Nej, det handlar om oss också. Vi ska ta Koranen biqua. Är ni seriöst? Det är inget skämt. Det är inte Lachulayban, du tar lite av Koranen när du vill och hur du känner för. Nej, ta boken allvarligt. Det som är halal i Koranen, det är halal för dig. Och det som är haram i Koranen är haram för dig. Och inte bara i Ramadan eller hit i Hajj. Nej, året runt, kontinuerligt, följer du vad som finns i Koranen. Biqua. Är ni seriöst? Det är allvar. Det är paradiset, helvetet. Det är inget skämt att följa den här boken. Det är din väg till paradiset. Och på samma sätt ska vi också ta islam. Vi ska ta islam seriöst. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Troende, gå in i islam komplett, fullständigt. Ta islam från alla dess janjawanib. Ta islam i sin helhet. Ta inte bara fragment och delar av islam som ni tycker om eller som är enkla för er. Nej, utan följ islam, ta islam helhjärtat. Det berättas också från Abdullah ibn Mubarak från Ma'mar som sa att vissa barn lekte och de sa till Yahya, kom och lek med oss. Och då så sa Yahya som barn: Ma lil-la'ib khuliqna. Allah har inte skapat oss för att leka. Och därför säger Allah: Wa atainahu al-hukma sabiyya. Och vi gav honom kunskap som barn. Och det sägs här att han var 3 eller 6 år. Barnen säger: Kom och lek. Vissa, de sa, de stod och lekte med lera och formade lera och sånt. Han säger: Vi har inte skapats för det här. Ja, ni mashallah, ett litet barn. Allah musta. Och sen i de sista verserna för idag så säger författaren, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Nah. Och som vår särskilda gåva gjorde vi honom hanan, nådfull och renhet. Han var ren från synder och han fruktade Allah, taqiyya. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Och han var god son eller hängiven, tillgiven sina föräldrar och visade aldrig högmod eller trots. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Och salam var eller är med honom den dag han föddes, den dag han dör och den dag han ska uppväckas från de döda. Han säger då Allah Azza wa Jal, då han beskriver Yahya wa hananen. Och ordet hanan betyder här rahma, min indina, att han är barmhärtig. Hananen min ladunna ni ta'attufan min rabbihi ali, att Allah är nådig och väl eller god mot honom. Wa hananan min ladunna från Ikrima säger, det betyder mahabba ali, att han blir älskad eller han är en person som är kärleksfull. Och vissa säger här amma al-hanan fa hiya al-mahabba. Naam, ordet hanan enligt vissa är då den här barmhärtigheten blandad med kärlek som föräldrarna har mot sitt barn. Det är en bra beskrivning. Vad är al-hanan? Det är den barmhärtighet som ett förälder har mot sitt barn. Inte bara barmhärtighet, utan du har den här kärleksbarmhärtigheten mot dina barn. Så Yahya, han var hanan, yani i sin natur. Och sen beskrevs han också med zakat. Zakat kommer från ordet att någonting är rent, någonting växer, någonting är välsignat. Och då säger han här Ibn Kathir al-tahara min ad-dans wal-atham wadh-dhunub, att han är ren från synder och överträdelser och förbjudna saker. Och Qatada sa az-zakat al-amal as-salih, det är goda gärningar. Och Ibn Jurayj säger al-amal as-salih az-zaki, yani rena gärningar. Wa zakatan wa kana taqiya, och då säger vissa ulama, yani tahur fa lam ya'mal dhanb, han var ren och syndade inte. Så zakat betyder då att man renar sin själ. Qad aflaha man zakkaha, att rena sin själ. Och det rena sin själ gör man med två saker, tasfiya wa tarbiya, att man renar sin själ från dåliga egenskaper, ta bort dem, man kämpar mot dem, man gör toba och man ersätter dem med goda egenskaper, med goda gärningar. Det här får ens själ att växa och att utvecklas positivt. Så zakat betyder att man renas. Och det sägs att Yahya var en person som var syndfri, en person som inte syndade. Och han beskrevs också med att han var barran biwalidei, han var god från lydig mot sina föräldrar. Och han var inte jabbaran, han var inte högmodig och han var inte trotsig. Och då säger här Allah, då säger här Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala nämner här hans lydnad till Allah. Taib. Att han var taqi. Taqi, ni vet, en person som har taqwa. Och vad är taqwa för någonting? Att lyda Allah, göra det Allah har påbjudit och att hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Men att han också då hade den här goda egenskapen att han var god mot människor och specifikt också då sina föräldrar. att han då lyder sina föräldrar och var god mot sina föräldrar. Och att han höll sig borta från att vara olydig mot dem med sitt tal och sitt agerande. Och därför säger Allah, وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Och han var inte högmodig och han var inte trotsig. Han är högmodig jämt emot människor, högmodig jämt emot sina föräldrar. Och han var inte heller trotsig mot Allah Azza wa Jalls påbud och inte heller trotsig mot sina föräldrar, alayhi salatu wassalam. Och så säger Allah Azza wa Jall i den sista versen för idag, wassalamun alayhi. Yani salam, frid eller nåd, trygghet, säkerhet över honom den dagen han föddes, den dagen han dör och den dagen han kommer att återuppstå. Och Sufyan ibn Uyayna, som Ibn Kathir nämner, säger att de här tre tillfällena är de hårdaste, en awhash, svåraste tillfällena för en människa som han kommer att genomgå. Den dagen han föds. Han kommer ut från den plats han tidigare varit i. En i spädbarnet i kvinnans sköte ligger väldigt tryggt och väldigt säkert. Varmt och du får mat och kommer ut till en helt ny värld. Kallt och kletigt och jag vet inte vad som handlar. Så det är någonting stor i förändring som då barnet genomgår. Och så sa han, och den dagen han dör, då han kommer att se ett folk han tidigare inte sett. Det vill säga han förflyttats från där dunya till där al-barzakh. Där han kommer att se Malak al-Maut, al-Munkar och al-Nakir. Och han kommer att se saker han tidigare inte sett. Vilket är otroligt svårt. Och sen, yawma yub'athu hayya, den dagen han kommer att återuppstå. Och det är den svåraste av alla. Den dagen då människan står inför Rabbul Alamin. Helt så som Allah Azza wa Jalla skapade henne den första gången. Naken, barfota, icke omskuren och utan någonting med sig. Står i skräck inför Allah Azza wa Jalla på domedagen. Men då så ärade Allah Azza wa Jalla honom och berättade att han kommer att ha as-salam. Han kommer att ha, eller vara trygg. Han kommer att vara skonad vid alla dessa tre tillfällen. Allahumma salam. Naam. Och vi avrundar då där för idag och inshallah nästa vecka kommer vi påbörja berättelsen om Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Inshallah ta'ala berättelsen om Maryam alayhi salatu wassalam och hur hon då födde Isa alayhi salatu wassalam. Jazakumullah khair.